Luftvärdighet av och med Karin Modén, producerad av Bokea. Men mot gummi, glas och metall betyder ett mirakel inget alls. Jocke Berg, 747. Luftvärdighet är en roman, en påhittad historia, en saga eller möjligen en skröna. Platser, byggnader och episoder i berättelsens periferi kan snudda vid verkligheten. Dock anpassade och förvandlade för att passa in just här. Den huvudsakliga historien och samtliga personer är helt och hållet sprungna ur författarens fantasi. Kapitel 1, november 2018. Hon skulle aldrig glömma lukten. Det räckte att sluta ögonen för att hon skulle kunna frammana den där speciella blandningen av brända kablar, rök, gummi och rädsla. Någonstans hade hon läst att doftminnen var starkare och satt djupare än visuella minnen. I det här fallet verkade det stämma. Större delen av tiden gjorde hon sitt yttersta för att inte tänka på händelsen överhuvudtaget. Det gick bättre och bättre ju längre tiden gick. Så pass bra att hon hade lyckats förtränga alla detaljer faktiskt. Ändå överrumplades hon fortfarande allt för ofta av korta minnesbilder. Något som blixtrade till och som inte gick att fatta tag om. När hon för en sekund sänkte garden var det genast där. Det gav henne huvudvärk. Och ett sånt stresspåslag att svetten rann ut efter ryggraden och ångesten kändes som en tryckvåg över bröstet. Om hon befann sig bland andra människor, vilket lyckligtvis var högst ovanligt numera, blev reaktionen ännu värre. Försöken att dölja och bromsa verkade ha motsatt effekt. Ska du inte kliva upp idag heller? Irritationen i Axels röst gick inte att ta miste på. Han stod i dörröppningen och tittade uppfordrande på henne. Hon låg med ryggen mot honom och näsan 2 centimeter från den grönmönstrade tapeten. Utan att se det visste hon att han hade den där ilskna rynkan som ett jack mellan ögonbrynen. Det fick han alltid när hon gjorde honom upprörd. Ett ögonblick övervägde hon att faktiskt svara. Men ändrade sig och nöjde sig med en djup suck. Frågan var ändå retorisk. Nej, skit i det då. Axels suck var ännu djupare än hennes och hans frustration gjorde luften tung. Hon hörde hur han vände på klacken och gick ut i hallen där han rumsterade om bland skor och ytterkläder. Sen den tunga dunsen när ytterdörren slog igen. Den lät slutgiltig, men det gjorde den varje gång och han kom ändå alltid tillbaka. En liten del av henne önskade att han en dag inte skulle göra det. Samtidigt insåg hon att det skulle ställa helt andra krav på henne. Axel hade varit en ovärderlig del i logistikkedjan genom att hålla vardagen igång. Kanske hade hon långsamt svultit ihjäl där med näsan mot den gröna tapeten om det inte vore för honom. Till en början hade människor i hennes omvärld varit så förstående, medkännande, fulla av sympati och välmening, tassade de på tå runt henne de första månaderna. De sänkte sina röster och talade långsamt i hennes närhet som av hänsyn till någon som är döende, eller galen, eller trög. Kanske var de osäkra på vilken kategori de skulle placera henne i. Själv var hon inte heller helt på det klara med vilken hon föredrog eller i vilken hon passade bäst. Innan ångesten hade blivit ett återkommande och bekant inslag i hennes vardag trodde hon faktiskt att hon skulle dö. När pulsen skjuter i taket, andhämtningen kärvar och synfältet krymper till en tunnel är det lätt att tolka det så. Hon visste att det inte var ovanligt att panikångestpatienter åkte in akut för att de var övertygade om att de hade fått en hjärtinfarkt eller en stroke, eller både och. Till slut verkade omvärldens tålamod ha sinat. Det fanns någon osynlig gräns för hur länge man fick må dåligt på grund av en enskild händelse tydligen. Vem som avgjorde var gränsen gick var oklart för Vera, men att hon hade överskridit den rådde det inget tvivel om. Axel visade tydligt sin besvikelse över att hon inte gjorde någon ansats att bli sitt vanliga jag igen, vilket det nu var. Är vi inte klara med det här snart, hade han uttryckt det för någon månad sedan. Som om det vore ett projekt med ett slut.